den arameiske kungens härhuvudsman, hade stort anseende hos sin herre och var högt aktad. Ty genom honom hade Herren gett seger åt Aram, och han var en tapper stridsman med en spetälsk. Nu hade arameerna en gång då de drog ut på strövtåg fört med sig som fånge ur Israels land en ung flicka som kom i tjänst hos Namans hustru. Denna sa till sin matmoder: ack, att min herre vore hos profeten i Samaria, så skulle den nog befria honom från hans spetälska. Då gick hon iväg och berättade detta för sin herre och sa: så och så har flickan från Israels land sagt. Kungen i Aram svarade: far dit, så ska jag sända brev till kungen i Israel. Så for han då och tog med sig 10 talenter silver och 6000 siklar guld, likaså 10 högtidsdräkter. Och han överlämnade brevet till Israels kung, och i det stod det: nu när detta brev kommer dig till handa må du veta att jag har sänt till dig min tjänare Naman för att du må befria honom från hans betälska. När Israels kung hade läst brevet rev han sönder sina kläder och sa: är jag då Gud att jag skulle kunna döda och göra levande, eftersom denne sände bud till mig att jag ska befria en man från hans betälska? Märk nu och se hur han vill komma i tvist med mig. Jaha, det här är ju vad som i nyhetsprogrammen kallas för en politisk incident, på modern nutidssvenska. Du förstår, Aram, det var det grannland till Israel som vi idag kallar Syrien. Och härhuvudsmannen här, han var ju alltså överbefälhavare för armén. Och de här båda länderna, de låg i luven på varandra ständigt. Krig och åter krig. Och den som alltså kommer är nu, så att säga, arvfiendens överbefälhavare. Han kommer till Israels kung som inte alls kan bota sjuka. Och så har han med sig 10 talenter, vad det var, silver och en hel lastbil full med guld och högtidsdräkter och grejer. Och så ett brev: var nu snäll och bota den här karn från hans betälska. Alltså, man får ju förstå kungen. Han måste ju ha tyckt att det här var det fräckaste jag varit med om i hela mitt liv. Hur dum får man vara? Och så anar han ugglor i mossen förstås. Och så tänker han: ah, de vill ha krig med oss nu igen. Nu är han här för att förolämpa mig så det ska bli krig. Och så river han sönder sina kläder, som sysslar man med på den tiden. Kläderna var kanske inte så starka som våra kläder idag. Jag är inte riktigt säker på att jag skulle kunna annat än möjligtvis fläka upp knapparna. Men det är ju inte alla som... ja. Ni får väl be för min biceps sedan. Ja. Han lyckades i alla fall riva sönder sina kläder. Man gjorde så när man blev lite upprörd på den tiden. Och han hade väl råd med det, kungen. Men det hela får ett lyckligare slut än så. Vi läser vidare. Men när gudsmannen Elisa, han bodde någonstans där i Samaria. Han var profet. Och Guds ande var i honom. Och han fick göra många sjuka friska. Han till och med uppväckte döda vid något tillfälle. När gudsmannen Elisa hörde att Israels kung hade rivit sönder sina kläder, sände han bud till kungen och lät säga: varför har du rivit sönder dina kläder? Låt honom komma till mig, så ska han erfara att en profet finns i Israel. Så kom då Naman med sina hästar och vagnar och stannade vid dörren till Elisas hus. Och kan ni tänka er, stora limousiner kör fram, massa hästar och grejer. Och så är det en liten fånig stuga. Ett litet hus. Och nu klättrar den här fine hovmannen och överbefälhavaren, han klättrar ut ur sin vagn här, och hur ska vi nu göra? Då sände Elisa ett bud ut till honom och lät säga: gå bort och bada dig 7 gånger i Jordan, så ska ditt kött åter bli sig likt och du ska bli ren. Men Naaman blev vred och for sin väg. Och han sa: jag tänkte att han skulle gå ut till mig och träda fram och åkalla Herren sin Guds namn och föra sin hand fram och åter över stället och så ta bort spetälskan. Är inte Damaskus floder, Abana och Parpar bättre än alla vatten i Israel? Och bad är den där lilla fåniga ån Jordan? Det var det dummaste karn, orkar inte ens komma ut och hälsa på mig, jag som är fin och överbefälhavare och kan skicka mina arméer på någon här som helst. Jodå, du gnistrade till nästan som åskbädret ut. Men hans tjänare gick fram och talade till honom och sa: min fader, om profeten hade förelagt dig något svårt, skulle du då inte ha gjort det? Hur mycket mer nu, då han bara sagt till dig: bada dig så blir du ren. Då for han ned och doppade sig i Jordan 7 gånger som gudsmannen hade sagt, och hans kött blev åter sig likt, friskt som en ung gosses kött, och han blev ren. Åh, vad mycket det finns att lära ur den här texten. För det första, att när man är sjuk så ska man inte gå till en kung, för han bara rider sönder sina kläder. Det är ju lite typiskt det här. Du vet, i Guds rike, där är allt stort när det är riktigt smått. Allt är tvärtom. I denna världen så vi har som beundran för kändisar och stora gubbar och berömda namn och alltihopa detta. Och när han kommer, den här Naaman, så är det ju självklart att det är till kungen man går. Du vet, du kommer väl ihåg vad vi brukar läsa på julen när det kommer 3 vise män. Ja, 3 vet ju inte om de var, men vise män i alla fall från österns länder. De hade ju hört att den nya judakonungen hade blivit född. Vart går de? Jo, de går till Jerusalem, till Herodes. Visst, självklart. Om Guds rike ska komma någonstans så ska det ju vara uppifrån, säger han. Så nu går vi till kungen här, det blir grej. Han har ingen aning om någonting. Va, vad säger ni? Har det fötts en kung i det här landet? Men det är jag som är kung. Man ska gå till den Gud har utvalt. Och Gud utväljer inte den största utan den minsta. Det är Guds rike. Det finns i Bibeln någonting som kallas för Guds utväljande eller Guds utkårelse. Och det betyder inte att Gud liksom handplockar några och säger: ja, ni får komma in i himlen, men ni andra, ni kan ge er av. Ja, ni är chanslösa från början. Utan det är så här, att ibland vill Gud ha alldeles speciella saker gjorda. Alla är välkomna. Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. Men ibland vill Gud ha en alldeles speciell uppgift utförd. Och då utväljer han någon till den. Alla kan inte springa iväg och göra det där. Utan då utväljer han någon till att bli profet där. Och någon får kanske bli apostel där och så vidare. Men alla är inte apostlar och alla är inte profeter. Nå, efter vilka principer handplockar Gud folk till specialuppdrag? Och han letar efter de minsta. Ska du ha en chans att komma i fråga för utkårelse så måste du krympa. Han måste göra det så liten som möjligt. Det som i världen ingenting var, det utvalde Gud för att det skulle komma på skam som någonting var. Så kungar och sådana där, de ligger i lä. Presidenter och sådana, de blir sällan profeter. De blir sällan utkorade. De får sällan Guds specialuppdrag. Du vet hur det var när profeten Samuel skulle smörja en kung i Isais hus. En efterträdare till Samuel. Så kommer han och så får han se den äldste. Åh, den måste det ju vara. Ett sånt praktexemplar. Men Gud får stopp på honom i sista sekunden. Det var inte den, och det var inte den, och det var inte nästa, och inte nästa. Och till sist är det bara lillpojken kvar. Han är ute och alla får. Hämta honom. Den är det, säger Gud. Israel blir utkorat inte därför att det är den största nationen, utan därför att det är den minsta, står det i skrift. Utkårelsen följer alltså, så att säga, minsta storlekens lag. Det ordinarie i Guds rike annars att det gäller förstfödslorätt. Den äldste och den störste kan få in i många ordinarie uppdrag, men de extraordinarie uppdragen, där gäller utkårelsens laga. Där är det de minsta som kommer ifrån. Det är väl härligt? Du som har så mycket mindervärdeskomplex. Halleluja, du ligger bra till. Du kan bli profet vilken dag som helst. Ja, det är väl härligt. Gud är annorlunda. Och nu är det ju så med Naman när han kommer, att han är på tok för stor. Det kan ju inte bli något under med en sån stor gubbe. Och därför är, vad heter han, Elisa, profeten, han är lite sträv i tonen. När den här gubben klättrar ut ur sin vagn och kommer här pösig och stor med alla sina talenter av guld och silver och högtidsdräkter och hela köret tjänar och slavar, så är dörren stängd. Och efter en stund så öppnas dörren och så kommer det ut en kille som inte är profeten och som bara hälsar från profeten och säger: du kan åka och bada dig 7 gånger i Jordan. Gå och bada. Ja, undra på att han kände sig stött i kanten, karn. Han blev ju så arg så han höll på att åka hem. Och vet du, just i hans fall tror jag det var nödvändigt. Problemet med oss är ofta inte att vi inte skulle vara tillräckligt stora, utan problemet är som regel att porten är trång och låg och vägen är smal. Och vi är på tok för bredspåriga. Vi kommer inte igenom kamelen i nålsögat, vet du. Att få ner storleken lite grann så att Guds rike kan ta gestalt. Det är det som är problemet med Naman. Det finns andra orsaker till att undret inte händer på det klockslag man själv önskar sig. Men det här finns också att beakta. Och här är nu en profet i verksamhet. Och vi har konstaterat, vi som har varit här de här dagarna, att profeter har en speciell förmåga att få folk ner i rätt dimension. De har en speciell andegåva att få folk som är allt för stora för att få plats i Guds rike att krympa så de får plats. Att få ihop kamelen så den faktiskt går igenom nålsögat. Det är profetens uppgift. Att ge åt människorna en ödmjuk och förkrossad ande. Du vet, han gjorde inte alltid så här med folk som kom och bad om hjälp, utan det var bara med människor som var för stora. De minskar han ner på det här sättet, Elisa. Och det är klart, det var ju lite livsfarligt att göra så. Karn kunde ju ha ilsknat in så att han liksom hade satt eld på huset eller något. Man vet ju aldrig vad såna här stora mäktiga gubbar kan göra. Men han tar den risken, tydligen av kärlek till denne Naman. Och Naman, som alltså nu fått gå till arvfienden för att be om helande, och så har han blivit så ovänligt bemött. Tänk en sån tur, om vi nu ska använda det uttrycket, att han hade sin tjänare med sig. Du vet, den här killen som till sist säger att skulle du inte ha gjort det om det hade varit något svårt? Så du, han var tillräckligt liten. Han såg nåden. Där den store gubben, han såg bara att det är oförskämt det här. Hur dum får man vara? Det var det enda han såg. Han hade för mycket stolthet, för mycket prestige. Men tjänaren, som inte hade någon prestige, han kunde se nåden. Och sa: men du kan väl åka och bada i alla fall. Det kan inte vara farligt. Försök. Och så tänds det en glimt i Namans huvud och så åker han och badar. Och si, det blev som profeten hade sagt. För han var profet. Det här var ingenting, ingen hemslöjd. Han hade inte suttit och hittat på det här själv, utan det hade Herren visat honom. Och han hade bara uttalat ett besked ifrån Herren. På ett lite förutmjukande sätt, det måste erkännas. Men det behövdes just i det fallet för just den personen. Och Naaman är fel. Elisa var som sagt profet. Och det är ofta så att det är inte vår brist på storlek och vår brist på resurser som är vårt handikapp, utan att vi har så mycket. Du vet, Petrus och Johannes utanför sköna porten när de träffar den lame mannen. Silver och guld har jag ej, men vad jag har det ger jag dig, säger han. Och vi måste ju vända på det där och säga, silver och guld har vi gott om, så det blir inga mirakler idag. Eller nästan inga. Ja, det var inte att tala tro, tycker ni. Men det finns någonting som heter att liksom låta sig förminskas för att få plats i Guds rike. Det är så ofta så här att väckelser kommer underifrån. Jesus kallades ofta för publikaners och syndares vän. De fromma, de tyckte att han hölls i dåligt sällskap. Vi kommer ju alla ihåg berättelsen om Zacchaeus, som han heter numera, uppe i sin sykomor. När Jesus går igenom Jeriko så är ju Zacchaeus den enda som han välsignar. Han är den enda som är glad Gud när Jesus har gått därifrån. Och tanken var tydligen den att alla andra i Jeriko skulle kunna smittas av hans glädje om de var ödmjuka nog att ta emot ifrån Zacchaeus av alla. För 20 år sedan så började Jesusväckelsen. De av oss som har varit med ett tag, vi minns det. Hippis och utslagna och avsikomna fick plötsligt ta emot den helige ande och dansade glada och smutsiga in i kyrkorna. Och i somliga kyrkor blir de mottagna med öppna armar, för det var man ödmjuk nog att låta sig smittas av deras glädje. I andra sa man, ni smutsar ner våra heltäckningsmattor, och så kastade man ut dem. Väckelserna kommer underifrån. De kommer sällan på ärkebiskopsplanet först. Därmed är det inget sagt att vi inte skulle behöva ärkebiskopa. Det gör vi säkert. Men det är aldrig ifrån det hållet det kommer. Utan det kommer så ofta genom udda grupper som söker sig till församlingen. Och där det är frågan om församlingen vill låta sig smittas från det hållet. Är vi små nog för att ta emot en väckelse? Det är en viktig fråga. Profetians ande behöver vara i verksamhet så att inte väckelsen går oss förbi. Ibland så hamnar vi i den situationen att vi behöver pröva budskap. Är detta nu profetiskt? Kommer det från Gud? Då ska jag ge dig en enkel grundregel. Jag kallar den för Johannes döparens regel. Det är som sig bör att han växer till och jag förminskas. Profetiska budskap som får dig att växa medan han förminskas, de ska vi sätta ett stort frågetecken i kanten för. Men när han blir allt och du och jag mindre och mindre, på ett avspänt och skönt och ansvarsfritt sätt, då är profetians ande i verksamhet. För det är ju de faktiska förhållandena. Han är allt. Och allt som försöker beskriva verkligheten på något annat sätt måste ju vara galet. Det är en grundregel, eller om du vill en tumregel. Det finns fyra fingrar till att välja på. Men tummen är ju en viktig pjäs. Det kan vara bra att ha något att utgå ifrån. Jag möter ibland människor som säger att de har varit inne i sammanhang där profetia har meddelats och där man kände det var något som inte stämde, men jag vet inte vad det var. Då är det ofta så att det handlar om att människor på något sätt förstoras och Herren förminskas i motsvarande grad. Men Elisa är en profet. Herren är stor. Och kommer det stora människor som ska ta emot ifrån den stora Herren, så får de först minskas ner till rätt format så att nåden och kraften kan strömma ohindrat ifrån den stora Herren till de små människorna. Det var skönt att vara liten, att omvända sig och bli som barn utan ansvar, utan fördömelse. Låt oss be tillsammans. Herre, vi längtar efter barnaskapets ande. Vi bär på så mycket självfördömelse, Herre. Därför att vi ännu inte har upptäckt hur skönt det var liten. Vi kanske till och med tror att du kräver av oss att vi ska vara stora. Och vi försöker töja ut oss på både längden och bredden. Och så mår vi dåligt. Barnaskapets ande, vilket vi ropar, Abba, Fader. Ansvarsfria som barn. Älskade som barn. Herre, ge oss mer av det. Vi skulle vilja att du i den här stunden verkligen lät profetians ande vara utgjuten över oss. Jag vill be att i synnerhet de som behöver det mest ska få se hur stor du är, här. Hur oerhört stor du är. Och att det ännu inte finns något olustigt i detta, att vi får känna oss små bredvid din väldiga stor. Herre, låt din härlighet vara utgjuten över oss. Och låt din ande få stilla våra hjärtan. Våra oroliga hjärtan. Våra ansvarstyngda hjärtan. Våra skuldtyngda hjärtan. Herre, vi är ju barn i din familj. När jag var liten betalade pappa de fönster ute jag slog sönder. Och så är det i din familj också. Herre, låt barnaskapets ande ge ro i våra hjärtan. Amen. Det behövs profeter i Sverige. Tänk om det är du. Tänk om det är dig vi väntar på. Låt oss läsa lite mer om vad det vill säga att vara profet. Vi ska slå upp det sista kapitlet i Gamla testamentet. Och läsa de två sista verserna. Malaki 4, verserna 5 och 6. Malaki 4, verserna 5 och 6. Se, jag ska sända till er profeten Elia, för en Herrens stora och fruktansvärda dag kommer. Och han ska vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder, för att jag inte när jag kommer ska slå landet med till spillogivning. Herrens dag, den stora och fruktansvärda, det är domen. Det är hans återkomst. Och dessförinnan kommer alltså Herren att sända profeter som på något sätt ska få lov att göra det som Elia en gång gjorde. De ska vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till fäderna. Man kan undra, gjorde Elia det? Var står det någonstans? Vi minns ju mest det här med Karmel och elden som föll ifrån himlen och altaret och alltihopa det där. De gjorde en vallgrav runt omkring fast det inte hade regnat på 3,5 år. Var de nu fick vatten ifrån uppe på Karmel. Ja, man kan fundera. Men fädernas hjärtan till barnen, var står det någonstans? Och det var ju avgudadyrkan i Israel som gjorde att man offrade sina barn till onda andar. Saltaren 106. Trettiosjätte versen. De tjänade deras avgudar och dessa blev dem till en snara. Och de offrade sina söner och döttrar till offer åt onda andar. Ja, de utgjöt oskyldigt blod, sina söners och döttrars blod, och offrade dessa åt Kanaans avgudar. Och landet blev ohelgat genom blodskulder. Så blev de orena genom sina gärningar och betedde sig trolöst i sina verk. Du förstår det här med generationsklyftor och generationsmotsättningar och könsklyftor och könsmotsättningar. Och det är allas krig mot alla som vi befinner oss i idag. Det är inte en social fråga. Det är inte en psykologisk historia. Ytterst sett är det en andlig grej. Var kommer den ifrån då? Vad är det för andlighet? Avgudarna. Där avgudarna vinner insteg, där kommer könen i krig med varandra och generationerna i krig med varandra.